Spirit, spirit, curious. 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 Hej och välkomna till Spiritorious podcast med mig Josefina.
Och med mig Emma, välkomna.
Alltså Emma, det händer mycket nu. Det känns att det är höst.
Ja, mycket är på gång och mycket planer smids. Det är mycket pirr för hösten.
Ja, det är väldigt mycket pirr och vi har så mycket kul på gång under hösten också med podden, och vi har ju också precis nu startat ett Facebook-community också.
Precis, Spiritorious egna Facebook-community, så gå gärna in där och join in i värmen så kan vi connecta med där. Jag tänker att det är ett ställe där vi kan mötas på olika sätt, alltså där vi kanske lägger ut lite extra material när vi får feeling, och där vi kan prata med varandra och ni kan prata med varandra och dela saker och fråga saker. Men som vi har pratat om så mycket med samskapande, det skulle jag verkligen, eller vi skulle verkligen önska att det kunde ske där mer.
Verkligen. Det var så roligt också, för att när vi skulle, vi pratade ju lite om att starta det här communityt. Och ja, men så pratade vi om det, och sen bara typ bara dagen efter så fick vi ett meddelande på Instagram och fick frågan så här, ska inte ni starta ett Facebook-community? Och vi bara, jo då, tack så
det
mycket.
Det var tecknet.
Det var ett sign från universum. Det var så, tack så jättemycket till dig som ställde frågan och fick igång oss. Så checka in vårt community på Facebook. Låt oss bygga det tillsammans och dela med oss där av våra gåvor också, tycker jag.
Ja, verkligen.
Och utvecklas tillsammans där.
I dagens avsnitt så kommer ni få träffa en sån fantastisk, underbar gäst.
Ja, vi är så himla stolta och glada över att vi har fått möjligheten att träffa henne och ha ett sånt här otroligt härligt samtal med henne.
Ja, vi träffade ju henne här mitt i sommaren ute på hennes ställe, The Lighthouse i Onsala. Och bara det stället när vi körde upp där och parkerade bilen och bara tittade ut över havet och detta underbara place gav oss rysningar och sån energi.
Ja, verkligen. Den här underbara kvinnan heter Helena Magdalena Ivecrans-Nett. Och alltså, hon är ju en multitasking woman, kan man ju säga. Hon är författare och vi har läst några av hennes böcker som är jättehärliga. Hon är också medium, astrolog, och hon är ju precis som du, Emma, också socionom.
Ja, precis.
Hon anordnar jättehärliga resor, bland annat till Grekland. Precis i detta nu så tror jag hon är på väg till Grekland faktiskt.
Ja, hon kommer vara där hela september, fick vi precis.
Ja, just det. Ja, så vi vinkar lite här från Sverige till henne. Och skickar jättemycket kärlek och önskade egentligen att vi var med där i Grekland. Men kanske nästa år. Hon är också poddare, precis som vi. Hon driver tillsammans med Benny Rosenqvist podden Inre och Yttre Resor. Så gå gärna in och lyssna på den också. Den är också jättehärlig.
Jag kom i kontakt med Helena Magdalena för att jag utforskade attraktionslagen så mycket och var så sugen på att läsa någonting på svenska. Och då hittade jag ju hennes bokskatt om attraktionslagen. Så det är lite grann där det börjar. Så avsnittet kommer, som ni kommer få höra, handlar mycket om attraktionslagen, manifestationer, att leva sin dröm.
Verkligen. Det handlar mycket om det. Och vi älskar ju att prata om manifestation och attraktionslagen. Så att det kommer vara, och jag tycker att det är också så otroligt bra start inför hösten nu. Sätta intentioner, manifestera. Och hennes bok då, Lev din dröm, Bemästra attraktionslagen, den är otroligt bra. Ja, den är så himla spot on, tycker jag. Så jag kan verkligen rekommendera den.
En liten rolig kuriosa grej som hände när vi var på väg dit. För jag och Josefina skulle mötas upp där. Så vi pratade först ganska länge i bilen. Och jag hade på boken i bilen och lyssnade på den efter. Men du kan väl bara berätta, du började ju berätta en dröm för mig.
Ja, herregud. Ja, men ofta när jag var ju då där och sov hos mamma och pappa där, ofta när jag är där så kommer det väldigt mycket speciella, det är mycket speciella händelser där på nätterna. Och den här natten då så var det som att det var inte, jag vet ju inte om det var en dröm eller om det var en dval, alltså det var väldigt oklart. Det var som att jag var vaken fast det var en dröm, ja, ni fattar, oklart läge. Och så var det bara som att jag plötsligt stod en ljusvarelse vid mina fötter. Det händer mig ganska ofta. Alltså man ser liksom inte konturer, men det är något ljust. Och så bara hör jag en röst som säger så tydligt, va? Fältet. Och jag bara, vadå fältet? Bara, fältet. Flera gånger också. Och så bara, fältet. Och sen, ja, sen kommer jag inte ihåg så jättemycket mer. Men det var just det här fältet. Och så berättade det för mig. Jag bara, vad är det med fältet? För jag kände inte att jag kände igen det. Jag brukar ofta prata engelska också när det är. Och få till mig mycket på engelska också. Så att det var lite ovanligt att det kom något svenskt ord. Jag brukar ofta prata om, ja, men electromagnetic field. Och ja, man pratar om field, men inte just det svenska ordet fältet. Så då berättade jag i alla fall det för Emma när vi satt och pratade då i bilen.
Ja, och då ja, men pratade vi lite om fältet och jag började också tänka, ja men fältet, ja, Joe Dispenza pratade ju också om det, quantum field och sådär.
Precis,
Ja.
ja.
Men sen så la vi på och då fortsatte, tryckte jag på liksom play på boken och precis då ska kapitlet som heter fältet börja.
Ja,
Så då fick jag så mycket rysningar så jag tog jag stänga av igen och bara ringa upp Jussi igen. Bara, okej, okay, det finns ett kapitel i boken som heter Fältet.
men det är så speciellt att just det också kom upp och att rösten också sa till dig, bara, fältet.
Precis.
Ja, så det var ju
Ja,
något
det
med
var
fältet,
spännande.
så vi var ju tvungna att dela det också då med Helena Magdalena när vi kom.
Ja.
Så att det var allt, om det kändes väldigt aligned allting när vi var där och när vi pratade med henne. Och som sagt, att komma in i det huset, jag kände direkt rysningar längs med hela ryggen när jag kom in där. Så det var väldigt starka energier där. Så att vi hoppas nu att ni ska njuta av det här samtalet lika mycket som vi gjorde. Är det något annat du vill dela, Emma, innan vi släpper på här?
Nej, jag tror inte det, utan vi låter oss avnjuta det här avsnittet, tror
Det gör vi. Så vi välkomnar in fantastiska Helena Magdalena och vårt samtal med henne.
Välkommen till Spiritorious podcast, Helena Magdalena.
Tack och välkomna hit. Till mig, till oss, The Lighthouse, Onsala.
Här är så fantastiskt. Svårt att beskriva tror jag för lyssnarna den här miljön som vi sitter i.
Ja, alltså vi sitter ju och tittar ut över havet här.
Det gör vi.
Fantastiska, stora, vackra fönster och vi ser, ja, havet. Vi sitter och i ett helt otroligt vackert hus, får man säga, med en väldigt fin energi.
Ja,
det kände vi direkt när vi kom in att wow. Och sen har vi Jesus bakom dig här också som står och...
Ja, Jesus som har tappat händerna här.
Ah, oh nej, han är
men han är ju
faktiskt
fin
ute.
Ändå.
Ja, ja, exakt.
Ja, och vi är så glada att äntligen ses här och att vi kan ses.
Ja,
vi sitter här nu alla tre och är så glad för det.
Ja,
så
fint. Jättekul att träffa er. Vi har ju bara skrivit innan, men jag har känt er energi. För tyvärr så säger jag ju ofta nej till förfrågningar. Men när jag fick det första så var det ja. Så. Och så var det lite svårt för oss att få ihop tiden. Men nu är vi ju här då.
Ja, nu är vi här. Ja, och vi kan väl bara börja egentligen. Vi är så nyfikna på dig, såklart. Det är därför vi sitter här. Om du skulle kunna börja bara med att berätta lite grann vem du är och vad du gör här. Livet.
Ja, herregud.
I det här livet.
Ja, i detta livet. Ja. Jag är också så himla nyfiken på er. Så jag hoppas att ni också berättar lite under våran podd. Så, jag tycker ni är jätteintressanta och spännande.
Roligt.
Ja, jag arbetar ju då som spiritual teacher kan man säga. Jag har ju andliga kurser då i Sverige och utomlands. Framförallt i Grekland som är mitt själsliga hem. Tillsammans med min bästa vän Sofia Magdalena som bor i Aten. Men som är svensk från början. Och så är jag författare. Har precis skrivit klart min fjärde bok. Och jag är föreläsare då. Jag jobbar på tidningen Nära och är en av deras profiler. Och astrolog. och astrolog också på tidningen Tara. Och så är jag också poddare då tillsammans med Benny Rosenqvist, inre yttre resor.
Mm.
Och så har vi mycket kurser här då på The Lighthouse, och det är ju det som gör att energin är så fantastisk här. Det är ju att vi hela tiden har de här underbara spirituella kurserna. Och jag har min man Jörgen, och vi driver ju detta tillsammans. Och han har två barn som är tonåringar, och jag har tre som är vuxna, och så har vi barnbarn då.
Mm.
Så de kommer snart och invaderar, höll jag på att säga, hela Lighthouse. Vi ska ha våra familjeveckor här som vi alltid har när alla är tillsammans.
Mm.
Först kommer barnbarnen en vecka och sen kommer alla så en vecka.
Fantastiskt att ha det här spejt, kunna ta emot.
Ja, för vi bor lite utspritt också.
Mm.
Så det ska bli jättehärligt. Men det är det som jag gör. Mm. Och jag har alltid... Jag har alltid levt ett väldigt spirituellt liv, väldigt medial som barn, i en väldigt tillåtande miljö. Jag hade varsel och sanddrömmar och såg in i framtiden ibland och kunde komma till min mamma och prata. Då var det var ofta runt min mormor som jag också var nära. Och jag såg andevärlden i huset där vi levde. Jag växte upp i Hindås, så det ligger ju inte så långt ifrån Borås.
Nej.
Och min man kommer från Bollebygd, så vi är ju från krokarna där.
Verkligen.
Ja. Så jättemedial, mediala gåvor i tonåren. Mixtrade man ju då med handen i glaset och lite av varje och sådär. Och då tyckte jag också ett tag att det var lite jobbigt att vara annorlunda. För jag kände att jag liksom levde lite i parallella verkligheter på något sätt. Men jag var passionerat intresserad av astrologi redan som tonåring. Jag bara slukade liksom. Så jag minns inte namnen på alla jag lärde känna, men jag minns deras stjärntecken. Energimässigt så. Och har alltid och är fortfarande varit en sökare. Och sökt liksom i mystikens fotspår genom mysterieskolor. Och jag har läst och studerat mycket historia, religion. You name it. Och när jag var strax efter 20 så hade jag också bott ett tag i Israel. Jag och min syster och några av våra vänner, vi var au pair utanför Tel Aviv.
Mm.
Och jag levde i en judisk familj, så jag levde som judinna tillsammans med dem. Och där blev jag väldigt medveten om det här med mentalitet. Liksom hur vi är och hur det är att vara svensk. Och någonstans där så slutade jag nog att vara svensk fullt ut.
Mm.
För i Israel så levde vi med terror, med krigen, precis liksom utanför dörren. Och jag var med liksom när bomber föll och det var bomblarm och sådär. Man levde så nära döden, och det gjorde att man uppskattade livet så mycket. Så då tänkte jag liksom hem mot Sverige, så tänkte jag, men hemma alla oroar sig hela tiden för allting.
Mm.
Men vad har vi att oroas för? Alltså det här var 85-86. Så när jag kom tillbaka därifrån så hade jag verkligen i grunden förändrat mitt sätt att se på saker och ting. Och jag hade gått in i en väldigt naturlig känsla av tacksamhet, att ta tillvara på varje dag, att blicka ut över havet för att man kan liksom. Så ja, jag läste ju som sagt var historia, religion, och sökte de här andliga lärorna då. Jag läste om hinduism och buddhism och Upanishaderna, Bhagavad Gita, Bibeln. Jag läste Deepak Chopra, Dalai Lama. Alltså jag bara studerade. Och så blev jag astrolog också, så jag läste om astrologin.
Vilken astrologisk inriktning har du?
Den västerländska.
Den västerländska.
Den västerländska. Och ja, så blev det astrologi, tarotkort, astronumerologi. Och då började människor komma till mig för att vilja få vägledning. Och jag sa, nej men jag gör inte det. Jag har kurser i astrologi. Men det var flera liksom som, jo men du gör ju det. Och då insåg jag det att jag jobbade med kanalisering. Alltså som psychic. Att korten blev bara som ett verktyg egentligen. Men jag har nog aldrig läst en tarotkortsbok från början till slut. Så då hade jag mitt första sånt här företag när jag var runt 25 då. Och det var i Småland. Och sen så fick vi barn och sådär. Och då kände jag att jag ville leva lite mer som alla andra.
Mm.
Ja, 8-5 jobb och så här. Så jag utbildade mig till social omsorgsexamen då, det är motsvarande socionom. Så jag jobbade som chef inom socialtjänsten i många år. Och levde lite mer som andra kanske.
Mm. Mm. Men det är så spännande att du redan då, för det här är ju ändå, vad sa du, 80-tal.
Ja, och nu har vi ju kommit in på 90-tal då när jag studerade när du, där.
Ja, ja, precis. Och jag menar, då var ju, menar, nu är det ju en stor boom mm. av allt det här ny, liksom New Age, alltså tarot, astrologi. Mm. Men då var det ju verkligen inte det. Kanske att 90-talet hade en liten uppsving också.
Alltså i början av 90-talet, då var det också en boom.
Mm.
Och då bodde jag ju i Vetlanda. Och jag har alltid haft vänner omkring mig som också är spirituella, tack och lov. För annars hade jag varit ensam.
Ja, det är det som många upplever, tror jag. Mm. Också här ute bland oss, alltså bland lyssnarna. Nu, tror jag, nu börjar vi hitta varandra liksom.
Ja, men, precis.
Jag tror att det finns många som upplever en ensamhet i det.
Det blir ju det, för när man då... Jag brukar lite så här kalla det här den sökande själen.
Mm.
Det är ju att hitta sitt högre medvetande, alltså sitt själsliga jag. Och det blir ju ett djupare jag och mer intuitivt jag. Och då kan det ju vara som så att man upplever mer det här ytliga som ganska platt. Det känns inte så intressant. Mm. Lite grann kan ju vara kul, men inte mer. Men jag har alltid haft vänner omkring mig som är spirituella.
Mm.
Sen jag var ju sångerska också när jag var ung, så också musiker som också är en sorts spiritualitet. Att precis. Liksom få ner och höra musik inom sig och skapa och sådär. Så jag har liksom min soul tribe och alltid haft det. Och det har gjort också att jag har kunnat stå kvar i mitt andliga jag genom hela mitt liv.
Mm.
Så jag levde ju mer vanligt där under ett antal år. Men jag höll ju på med astrologi vid sidan av. Och sen själv, liksom min egen livsfilosofi, det här att jag tror att allting har en mening, attraktionslagen, allting. Jag levde ju det under den tiden. Sen hände det olika saker i mitt liv, det var en väldigt, väldigt tuff tid. 2007, min dotter hade kommit på glid, nu blir det en sån här lite längre resumé, för jag försöker att få den fram tills nu. Och börjat mixa med droger, träffa sin kärlek, och tyvärr så dog han 21 år gammal. Så hela livet bara, det bara skakades om liksom. Så här riktigt bara, jag hade verkligen byggt upp ett så himla bra liv. Och så bara det betyder ingenting när man har ett barn som inte orkar leva längre. Då när jag som mest behövde liksom min egen guidning, då stängde jag bara ner, för jag var så rädd. Jag var ju så rädd, så jag bara stängde ner. Så var det en dag som jag skulle på chefsdagar med jobbet och har parkerat liksom i ett garage i Fokus i Göteborg. Jättebråttom, stress, springer. Och så blir jag helt blickstilla. Det var som blixten slog ner. Så tänkte jag, men gud, vad hände? Så jag tittar, det gör man ju naturligt, man tittar uppåt om man tror att man blir träffad av en blixt. Och jag stod helt blickstilla och så började jag titta uppåt. Och så var det som att hela himlen bara öppnade sig. Och jag bara såg alla änglar, alla ljusvarelser. Och det var som att de bara sa, hallå, har du glömt oss eller?
Mm.
Så jag bara stod där. Men gud, jag har ju tappat hela mig själv. Hela mitt andliga jag. För jag har levt i så stark rädsla. Så jag åkte hem och så gick jag till havet. Och så sträckte jag upp mina armar och så bara, du gråter väl lite?
Ja.
Så bara, jag ger uppåt. Så det är därför jag står så på mina böcker. Ja, gråter väl lite?
Ja.
Och där och då så ändrades liksom, då ändrades allt. Allt. Och då kände jag, men vad är det jag håller på med? Vad är det jag håller på med i mitt liv? Jag har ju tappat liksom mitt sanna jag. Så jag kunde ju vända det. Och börja använda mig av all min andlighet för att ändra hela vårat liv.
Ja.
Och stötta min dotter till att ändra sitt liv.
Mm.
Och då så kände jag det att nej, jag ska leva mitt liv fullt ut.
Mm.
Och så började jag, vad vill jag göra hela dagarna? Vad längtar jag efter? Och så, då kallades jag, precis då så kallades jag också ner till min vän i Aten, Sofia Magdalena. Så jag tänkte, jag måste hitta mig själv. Så jag åkte till Aten och hängde med henne. Och vi, ni vet, pratade. Och vi pratade och vi åkte leksakståg till Akropolis. Och sen jag åkte därifrån så grät jag hela vägen hem. Så åkte jag hem och så förändrade jag hela mitt liv. Mm. Wow. Och bara liksom, jag satte bara en sån vision. Att livet är så otroligt värdefullt. Mm. Och vi ska leva det för vår egen lyckas och harmonis och glädjes skull. Och så startade jag mitt andliga företag igen. Mm. Ja, och sen har det varit en... ibland känns det inte som att jag driver ett företag. Det känns som ett gatlopp och jag springer tre steg efter. Mm. Men det var verkligen så. Det var en sån riktig vändpunkt i mitt liv. När jag bara kände att ingenting annat spelar någon roll.
Nej, nej.
Verkligen. Och det är ju 15 år sedan. Mm. Jag räknar inte så bra. Men det är 15 år sedan. Så för 13 år sedan ungefär startade jag det här företaget. Och då bestämde jag mig också för att jag ville lämna mitt arbete. Säga upp mig och leva min dröm fullt ut.
Mm.
Och använda attraktionslagen för att göra det.
Mm.
Och jag gjorde det. Mm. Så 2013 så tog jag tjänstledigt. Och ja, sen ser jag upp mig.
Mm.
Ja, så lever jag så här. Mm. Ett underbart, fantastiskt liv. Verkligen.
Det låter ju helt magiskt. Mm. Och du har ju så många, alltså måste säga, att det är så mycket som du gör som du hjälper andra människor med nu ju.
Mm.
Så nu är det ju inte, det är astrologi, men det är ju också... Det är också medium, eller?
Medium, ja. Mm. Och det är nog mest undervisning, alla kurser då. Jag utbildar ju också medium.
Mm.
Och sen har jag väldigt mycket medial vägledning.
Ja.
Mm. Det är det jag gör mest, liksom, som psychic medium då.
Jag kom i kontakt med dig, hittade dig.
Mm.
För att jag... började lite grann med Joe Dispensas böcker och liksom var så otroligt nyfiken på attraktionslagen och manifestation och ville grotta ner mig så mycket och tänkte, men var hittar man det på svenska? Alltså, vem i Sverige är liksom experten på det? Och då kom jag i kontakt med dina böcker och direkt så kände jag så att du skriver på ett sätt som... Och vi pratade jättemycket om det nu faktiskt i bilen hit, hur du inspirerar. Och jag tänkte på det när du sa det här med Israel, att man hör att du har reflekterat mycket kring det svenska kulturen, det svenska sättet att se på saker, det här med brist och så på olika sätt. Och jag kände också en sån djup kontakt med det, eftersom jag också jobbar inom socialtjänsten, är också chef inom socialt arbete och är ju där. Och,
ja, precis.
Liksom. Snuddar på det du berättar. Eller vill du berätta lite mer om attraktionslagen och hur kom du i kontakt med den så? Hur ville du börja arbeta med den?
Ja, men precis. För det är jätteintressant där. Och jag vill också säga det, just att arbeta inom socialt arbete, det är ju oerhört värdefullt. Och jag är så tacksam också för de åren när jag sa det. Ja, men sen fick jag säga upp mig. Det var mer att var sak har sin tid. Mm. Men det är också ett sätt att hjälpa.
Mm.
Och jag har jättestor glädje av de åren och min utbildning också i mitt sätt att arbeta nu. För jag hjälper fortfarande människor på olika sätt. Attraktionslagen. Alltså då när jag var där strax över 20. När jag var verkligen en sån här sökare. Det är jag fortfarande. Mm. Men väldigt mycket. Så kom jag i kontakt med Deepak Chopra.
Mm.
Bland annat livets 7 andliga lagar. Mm. Som jag tycker är verkligen grundläggande. Som jag lyssnade på nu i våras. Mm. Och insåg det att den la verkligen grunden väldigt mycket. För den jag skulle komma att bli.
Mm.
Och mitt arbete. Wayne W. Dyer.
Mm.
Sikta mot stjärnorna och älska dig själv. Och de här böckerna. Och likaså Louis L. Hay. You can heal your life.
Mm.
Och detta var ju då tidigt 90-tal för mig.
Mm.
Som jag tog till mig det. Och sen det återkom lite in emellan. Men inte riktigt i begreppet the law of attraction.
Mm.
Sen kom ju då 2006 filmen The Secret.
Mm.
Och jag fick boken av min fina vän Linda. Så jag läste den här boken och kände ju det att absolut så här är det. Men den var förpackad i en form som våran mentalitet inte är i. Det var det jag kände att jag märkte det. Jag var ute och föreläste väldigt mycket om attraktionslagen och sådär. Och människor sa att men det gäller ju för dem, inte för mig.
Mm.
Det är de där borta, de som redan har lyckats men inte jag. Vad kan jag göra?
Mm.
Och då kände jag det väldigt mycket att vi behöver ju ha någonting som passar våran svenska mentalitet.
Mm.
Den nordiska.
Mm.
Och det var det som gjorde att jag skrev min första bok Lev din dröm. Att här, så här funkar vi. Vi är inte amerikaner. Vi är liksom inte what's in it for me eller det här. Utan vi har präglats i den här mentaliteten under hundratals, tusentals år. Och det är ju det här att alla kan verkligen skapa sina drömliv med attraktionslag. Alla kan verkligen göra det.
Mm.
Men vi behöver förändra våra mentala programmering.
Mm.
Så Lev din dröm var mitt försök att få människor liksom att komma förbi de här begränsande tankarna.
Mm.
Och nu har jag skrivit min fjärde bok klar igår och nu kommer jag skriva den femte och den heter Lev i frihet och framgång, någonting sånt ungefär.
Mm.
Och det är attraktionslagen igen, den tredje boken efter de två första där.
Mm.
För först så skrev jag Lev din dröm och sen så skrev jag Lev i din kraft som ett försök att attraktionslagen är inte bara tanke. Attraktionslagen är tanke, känsla.
Mm.
När intuitionen är med, när känslan är med. Mm. När man tänker en tanke och bara wow, man får en känsla kopplat. Det är ju så vi måste vara vad det gäller attraktionslagen, inte bara hjärnans mentala pladde liksom.
Exakt. Det måste vara koppling, hjärta och...
Ja. Jag hade en kvinna som heter Susanne, hon var på kurs den helgen som var. Hon hade så bra ord på det. Hon sa, när man vet känner. Ja. När man vet och känner.
Ja, precis.
Den känslan.
Så verkligen bra.
I know it. Den vet, känner känslan.
Mm.
För har vi inte känslan med så funkar inte attraktionslagen.
Nej, precis.
Det är bara så.
Det räcker inte med mindet.
Nej, det gör
inte
det.
Vi måste ha känslan.
Mindet kan rikta fokus. Exakt. Och välja vad vi vill ha fokus på.
Mm.
Och vi kan ju också använda hjärnan till exempel att använda affirmationer. Tala om för våra hjärna vad vi vill att de ska tänka.
Mm.
Tills det blir en känsla. Tills vi växlar och byter frekvens.
Mm. Det är lite så man använder affirmationerna då ju. Mm. Att man kan liksom programmera om lite grann. Och det, kan inte du berätta lite om affirmationer? För det tycker jag är ganska intressant. För jag tror att många tänker så här, ni menar så att jag går runt och säger så här, ah, men jag är vacker, jag är vacker, jag är vacker. Att det, vad spelar det för roll? Men det spelar verkligen roll.
Ja, det gör det.
Det gör verkligen det. Det kan ändra allt.
Ja.
Och det är så speciellt tycker jag. Det är så otroligt. Det är som magi, fast det är ju inte magi, det är bara det är law of attraction och det är lagen om, alltså det är sådana universella lagar som, det är så här det funkar bara.
Ja men precis. Tanke, känsla är vi ju inne på nu då. Och våran hjärna är som en dator fylld med information, det vi har lärt oss lägger vi in liksom i olika mappar och filer och foldrar i huvudet, så funkar det. Och hjärnan reagerar på stimuli. Den reagerar på stimuli. Men det är som att vi fylls ju med en mental programmering.
Mm.
Tankar som vi hör väldigt mycket lägger vi in.
Mm.
Och studier när vi går i skolan och sådär. Mm. Ja men det sorterar vi in alla kungar och allting vad det är historia och sådär. Så hjärnan är ju en underbar informationsbank egentligen. Om man då är programmerad med positiva tankar. Men vi lever i en mentalitet där man har gjort undersökningar då att 80% ungefär är negativa tankar.
Mm.
För vi är ett oroligt folk.
Mm.
Mm. Och känsla då. Känsla är vibrationer. Hela universum vibrerar på olika frekvenser. Mm. Ett gigantiskt elektromagnetiskt fält.
Mm.
Mm. Och vi vibrerar på cellnivå.
Mm.
Och alla biljontals celler vibrerar på samma nivå. Samma frekvens. Och vi är ju utrustade med sensorer så vi kan känna av det här. Jag skulle känna om du var låg eller om du var uppspelt och sådär. Vi känner av det. Och känslorna är ju det som, de här vibrationerna, de dunstar ifrån våra celler ut genom huden som är vårt största organ och bildar vårt eget elektromagnetiska fält som också kallas då för aura. Så här är ju känslorna då om man säger. Och då är det ju så här att vi kan använda hjärnan till att tala om vad vi ska känna. Och det gör vi genom att rikta vårt fokus. Hjärnan söker likheter. Så följer jag går upp på morgonen och så börjar jag störa mig på någonting. Där hänger min bikini över trappan. Vem har hängt den där? Då har jag börjat störa mig. Då kommer hjärnan fortsätta att hitta saker som jag vill störa mig på. Mm. Och jag kommer längre och längre ner i frekvens. Jag blir mer och mer frustrerad och irriterad. Mm. Men om jag då väljer på morgonen att jag går upp och så tar jag några positiva affirmationer. Mm. Idag är en lycklig dag. Idag känner jag harmoni. Idag känner jag lugn. Då kommer min hjärna inte ens att liksom registrera bikinin. Utan den kommer bara titta på, åh vad underbart grönt det är där ute, mm, och titta på havet. Den kommer vilja fortsätta ha det här. Och då går vi ju upp högre och högre i frekvens. Mm. Då kommer vi upp i en känslomässigt positivt laddad spiral. Och där är det ju så att så som vi är laddade, det är det vi sänder ut, mm, som en stor magnet. Mm. Och det som är på samma frekvens, det är det vi attraherar. Alltid. Mm. Alltid. Så det är ett val vi kan göra. Det är ju att liksom ta tag i det här med hur vi känner och hur vi mår. Och göra förändringar. Och man kan börja i det lilla. Mm. Lite bättre dag för dag. Det är ju stora steg för någon. Och någon annan kanske kan ha de här riktigt stora drömmarna och sådär. Mm. Det beror ju på var vi befinner oss i den känslomässiga spiralen helt enkelt.
Mm. 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 Men hur tänker du att man kan använda affirmationer rent praktiskt om man vill ge tips?
Ja, tänker du så här liksom, hur kan jag...
I vardagen?
Ja, mm. Jag tycker det är jättebra. Jag är hemma i stan där vi bor. Där har min yngsta dotter Jessica satt upp affirmationer på insidan av badrumsspeglarna, mm, när hon bodde där. Och där står det då, jag är hälsosam, jag är vacker, jag är trygg, så här, och de hänger bara där. Men varje gång man öppnar de här speglarna så ser man dem.
Mm.
Man kan ha tavlor på väggarna eller post-it-lappar.
Mm.
För hjärnan registrerar, även om vi inte är medvetet närvarande varje morgon när man öppnar badrumsskåpet, men hjärnan kommer ihåg, jag är vacker.
Mm.
Mm. Så rent praktiskt kan man ju göra så. Sen kan man också använda affirmationer på ett annat sätt. Man kan använda på jättemånga sätt. Fast någonting som jag tycker fungerar väldigt bra, det är att om jag vaknar en dag så är jag trött. Då är det ju lätt att man liksom går igång på det. Jag är så trött, jag är så trött, jag är så trött, jag är så trött, jag är så trött. Och det skapar ju bara att man blir mer och mer trött. Mm. Så då kan man ju välja att jag är pigg. Mm. Och det blir falskt i kroppen. Man känner det direkt. Mm. Här är en lögn. Men om jag fortsätter ett tag så är det som, det är ungefär som att stämma ett instrument.
Mm.
Jag fortsätter lite grann.
Vibrationerna.
Mm. Precis. Tills jag börjar känna, jo men jag är inte så himla trött idag. Jag är faktiskt ganska pigg. Mm. Och då har man ju kraftfullt använt sig av ett påstående. För hjärnan vet inte vad som är rätt och fel. Den kan man lura hur som helst. Mm. Den köper allt som en sanning. Så säger jag, jag är pigg, jag är pigg. Jaha, då börjar den ju omvandla det till en känsla i kroppen.
Mm.
Jättebra om man blir väldigt orolig. Nu är vi ju i en ganska orolig tid kan man ju lugnt säga. Hela spelplanen har ju skiftat. Mm. Och då kan man ju använda det istället för att jag känner oro eller jag är orolig till. Jag känner trygghet, jag känner tillit, jag litar på processen, jag är buren av universum eller vad det är för att motverka att dras ner i den här nedåtgående negativa orosspiralen.
Mm.
Precis som vi kunde göra under covid.
Mm.
För där var det ju verkligen påtryckning med rädsla.
Mm.
Och det var ju liksom, det var ju till att stanna upp och bara med vänta lite och gå in och möta sin egen eventuella rädsla och oro och gå in i tillit.
Mm.
Jag tror att allting har en mening.
Mm.
Det är min livsfilosofi.
Mm.
Mm. Mm.
Mm. Ja, det tror ju vi också mycket.
Verkligen.
Spiritorius.
Jag tänkte på det nu när vi pratade också om frekvenser och hur vi liksom plockar upp varandras frekvenser och man kan märka direkt. Din symbolik med en fyr, en lighthouse. Skulle du vilja beskriva det lite grann? Hur man, ju högre upp i fyren man kommer desto mer möjligheter kan man se i livet.
Krabborna och måsarna.
Ja, precis. Och det var faktiskt jätteroligt, för det är ju de här känslomässiga spiralerna då. Vi har en som är uppåtgående, positiv känslomässig spiral. När vi fångas av den så blir det bättre och bättre. Mm. Och så har vi ju en då som är negativt nedåtgående. Mm. Och då hade jag, från början så hade jag symbolen ett betongrör. Mm. Så var jag i Varberg och hade föreläsning på Asia Spa. Mm. Och då sitter det en kvinna längst fram och så tittar hon på mig och så säger hon så här: du borde inte ha ett betongrör, du borde ha en fyr.
Mm. Aha, så kom, du kommer
så kom fyren. Så kom fyren. Ja, från Varberg. Ah, kom fyren. Ja. Och då liksom klickade det till hos mig. Ja, men absolut fyren. För i fyren så kan man ju gå oftast liksom i en trappa inuti fyren. Mm. Och man kan gå uppåt och neråt. Och så har vi ju fönster. Och då blev det så himla fin symbol. För det är också viktigt för oss att vi förstår att vi är på olika frekvens. Mm. Vi människor är det, vi dras till likasinnade. Men vi möter människor som är på olika frekvenser än vad vi själva är. Mm. Och beroende på vad man själv är känslomässigt, då kan man symbolisera det som att då kan man se ut genom sitt fönster. Och det är bara de drömmarna som finns där som man kan se. Och är man då liksom långt ner, alltså nedstämd, deprimerad och så här, då har man inte lika lång utsikt. Då kanske man är mer ner i skuggan. Men vi kan alla förändra våra liv så att vi går uppåt. Och är man då högt upp, högst upp, då har man ju en otrolig utsikt och kan se jättelångt med stora drömmar. Och när kvällen kommer och det blir mörkt och tänds ju liksom lamporna så man kan se ljuset i mörkret också. Mm. Och så kom det ju till mig det här att fria människor, fria själar som är på höga frekvenser, ja men de är ju som fiskmåsar som bara är överallt och tar plats och flyger fritt så här. Och så tänkte jag då, men då får jag ju ha någonting till dem som är längst ner. Ja men där är ju krabborna, det är ju de som är där. Och alla kan behöva få vara krabba ett tag. Mm. Absolut. Mm. Och då är det ingen idé att man som fiskmås kommer där med en den ena efter den andra boken eller kursen eller idén. Jag vill inte. Jag vill ha det som det alltid har varit. Nej, men det är, lycka gäller bara för alla andra. Okej, då väljer du just nu att vara där. Och den dagen, den personen själv känner att hon har sagt någonting här till mig de här åren, eller hon gör någonting som får henne att må bättre, jag skulle kunna fråga henne. Mm. Då har man ju tagit liksom steget upp vidare, upp i fyren. Mm. Och jag hade föreläsning på tidningen Näras andliga kryssning. Och då pratade jag om fiskmåsarna och krabborna. Och så dagen efter så kommer det en man ikapp mig i korridoren och säger: du Helena Magdalena, ja, tack för igår. Ja, tack själv. Jag är i alla fall en and nu.
Gud vad bra.
Han hade kommit upp på fötterna.
Han hade kommit upp lite ovanför ytan där.
Vilken självinsikt. Det var fint att dela med sig det.
Jättefint.
Ja,
och sen satt jag på en annan föreläsning också på tidningen Näras andliga kryssning. Så är det en man som räcker upp handen och så säger: jag vill bara upplysa dig om en sak. Jaha. Ja, så han, fiskmåsar äter krabbor, du vet det va?
Bara, ups.
Han var från västkusten. Det är vi som är så vana vid våra krabbor här.
Just det.
Men då blev det också en symbol som människor kunde ta till sig och själva känna av: var är jag i fyren nu? Och är vi på en plats i fyren där det är harmoniskt och livet flowar på, bra. Men vill vi ändra där, vi vill gå upp högre frekvens, då behöver vi göra förändringar. För det är som att gå in i en hiss. Om vi inte trycker på en annan knapp så kommer vi bara vara kvar på samma våning.
Ja.
Och så är det också i fyren. Vi behöver ta tag i det och skapa förändringar. Och vi kan alla göra det. Alla, hur kast man än har det idag, så kan vi alla göra det. Spiritorious, spiritorious,
spiritorious, spiritorious. Det handlar ju också mycket om att, och det här, de här förändringarna, att vi behöver skapa dem på liksom cellnivå. Alltså vi behöver skapa, för det är mycket som sitter i vårt undermedvetna, pratar ju du också mycket om. Vårt subconscious väldigt precis. Mycket sitter där. Och hur gör vi då för att, hur kan vi göra för att liksom ändra vårt undermedvetna? För vi behöver ju göra det för att kunna manifestera. För att tror vi inte på det, kan vi inte få in känslan, kan vi inte få, då hur mycket vi än tänker det så kommer det ändå inte ske. Liksom.
Nej,
vi har en programmering i vårt undermedvetna att
begränsningar,
det går aldrig. Mm. Eller liksom, jag är bara hit upp. Mm. Och, eller liksom, vi har så mycket som sitter där. Och det måste vi ju fria. Vi måste ju göra oss fri från det. Hur kan vi göra det?
En storstädning.
Ja.
Egentligen, det är det handlar om. Det här är inte en quick fix. Det kan gå väldigt, väldigt fort att skapa med attraktionslagen. Mm. Men det är inte en quick fix att göra större förändringar i sitt liv. Utan det handlar ju precis om det att man blir medveten om vad som har präglat den, vad som finns i ens undermedvetna. Och You Can Heal Your Life till exempel, Louis L. Hay, är ju en sån här jättebra bok att gå in och läsa för att liksom börja ta tag i det här. Deepak Chopras olika böcker, att man verkligen liksom jobbar med det. Att man kommer igång med meditation så att man verkligen vetkänner vad man håller på med.
Ja. Exakt.
Och i nästa bok som jag kommer att skriva, där är liksom min plan och tanke att jag ska lägga med ett 28 dagars program där man jobbar med de här olika bitarna liksom i en dag. Jag har haft sådana webbkurser tidigare då.
Mm.
Just de här 28 dagar, för det tar ju 21 dagar att bryta en vana.
Mm.
Och så att man liksom går igenom det här. För många gånger handlar det om förlåtelse.
Mm.
Att förlåta sig själv. Mm. Att förlåta andra. Att få en förståelse för sig själv och andra. Att få kanske en förståelse för om man bär saker från sin barndom.
Mm.
Att få en helande förlåtelse och förståelse kan släppa jättemycket. Och sen att man liksom får spegla sig i andra människor.
Mm.
Vad triggar de hos mig?
Mm.
Ja.
Varför känner jag så här? Mm. Ja.
Gud vad spännande, det har vi pratat om jättemycket de senaste tiden. Så här, just triggers, och det känns som att det är ett så här lite kollektivt. Att vi pratar mycket om det nu, kollektivt, överallt hör jag det.
Mm.
Och så här, intressant just det här med, att man, kanske första feelingen är ju att, alltså gugen, vad störig person, den personen, vad jobbigt liksom, sådana personer, varför kommer de till mig? Och bara, ja, man liksom blir arg på den personen, men det är ju, de är ju också lärare, de är ju budbärare om någonting som ligger i mig. Det är ju någonting i mig. Det är min reaktion på den personens beteende. Det är ju inte den personen egentligen. Nej, det är bara min reaktion. Att man måste äga den och som du säger, gå in och titta, vad är det här? Vad ligger i mig? Vad är det nu?
Precis, för det är ju där det ligger. Annars hade jag inte reagerat.
Nej.
Jag tänker på Kay Pollaks böcker. Jag tror att de heter Att välja glädje och att växa i möten. Jag tror det.
Mm.
Men det är fantastiska böcker. Jag har varit och lyssnat på hans föreläsningar för många, många år sedan.
Mm.
Och han pratar just om det här att människor triggar känslor. Men det är mina känslor.
Mm. Ja, det är ju det.
Det är mitt, det är jag som behöver. Och det är det som jag menar att om man har en tid på kanske en månad där man får bli medveten om sitt beteende och sina känslor.
Mm.
Så man kan göra den här storstädningen och få en större förståelse för sig själv. Då får man mycket bättre förutsättningar i att verkligen lyckas att manifestera det man önskar. Vi måste liksom in där och rota lite grann.
Mm.
För annars hade ju våra liv sett ut som våra drömliv om vi redan hade varit där.
Mm.
Jag har gjort en jätteresa genom mitt liv. Dels mycket med healingutbildningar, djupgående då reconnection av Eric Pearl som jag sen också utbildade mig i. Det här att verkligen återkopplas till sitt livs heliga kontrakt.
Mm.
Att våga möta de här djupa känslorna som kommer, ta hand om dem. För attraktionslagen kan jag känna ibland bli så orättvist beskylld för att vara positivt tänkande.
Mm.
Mm. Och det gynnar inte någon att undantränga de jobbiga känslorna och tro att man bara kan lösa det genom att tänka positivt. Utan det handlar om att tänka positivt och bejaka sina känslor.
Mm.
Då kommer man ju till vetkänner.
Ja. Då kommer man till vetkänner, exakt. Verkligen. Annars blir det inte, annars blir det fake på något sätt.
Ja, precis.
Det kommer inte funka annars.
Det gör inte det.
Nej.
Men när man får det... Jag var ju lite kaxig där i min första bok. Lev din dröm, lär dig bemästra drömslagen. Mm. Alltså jag har ju utmanat många gånger kan jag säga. Mm. Där uppe. Och jag har verkligen gått in i det. Att vad är det som gör att jag lyckas? För jag lyckas ju väldigt bra inom vissa områden. Mm. Och har gjort. Och har alltid gjort det. Och så andra områden, de är lite mer för mig som en skuggsida. Jag bryr mig inte så mycket om dem. Mm. Så jag har verkligen gått in i det här. Och då vet jag att det som får mig att lyckas väldigt bra inom vissa områden till exempel. Det är att jag har redan från början positiva förväntningar. Mm. Jag har ju lyckats.
Ja.
Mm. Det är den här trustmassan som du har byggt upp. Du har byggt upp din tillit där.
Precis.
Och det, jag känner så himla väl igen i det.
Ja.
Att, för jag har också mycket så. För jag har ju sedan jag var liten levat lite i en drömvärld och fantiserat så otroligt mycket om mitt liv. Så jag har sedan jag var liten manifesterat utan att jag vet att det var det jag gjorde. Liksom. Men jag har haft så mycket drömmar och nästan var som sagt levt i en drömvärld. Jag har drömt så stort och det, det är så mycket som har manifesterats också. Och jag har liksom bara, men det här, jag ska flytta till Stockholm, jag ska göra det här, jag ska göra det här. Sen jag var liten och drömt och nästan som att jag har varit i den. Så jag har ju varit i den känslan. Kanske också för att jag var väldigt bra på att drömma mig bort. Liksom.
Mm, precis. Mm.
Och det är ju en sån här grej som barn har väldigt mycket. Och som man sen kanske tar bort mycket. Men jag har lite grann haft kvar den där leken för mig själv. Även som vuxen liksom.
Ja.
Och älskat att vara i det. Så när jag hittade till boken The Secret då, 2007. Mm. Då var det som att jag bara, men gud, jag har gjort det här. Och det bara resonerade så mycket. Men jag, och jag hade liksom inte fattat. Men, och det har jag mer. Och jag kanske inte fattade allt då heller. Men då var det bara resonerade totalt. Och nu har jag också börjat se verkligen tillbaka att jag har hållit på med det sedan jag var liten. Fast då var det mer en lek. Liksom.
Precis, för det är fullständigt naturligt för oss.
Det är ju det.
Tills någon annan talar om för oss att livet är en tung resa.
Precis.
Och man inte ska ta någonting för givet. Och alla de här ordspråken bara som vi... Och då kan det vara jättebra. Då kan alla, tänker jag nu som lyssnar, kan hitta ett tillfälle i sitt liv. Eller något område i sitt liv där de känner, det här lyckas jag alltid med. Bra, för det är den känslan att ta det för givet, att bara ha full tillit till att jag kan slänga mig ut. De har hjälpt mig med det här varenda gång, jag kommer lyckas den här gången med. Det är det handlar om.
Det är det det handlar om. Och att hitta de där, lite som du säger, det är något super, för att skriva ner de här små sakerna där man lyckas. Så att man kan gå tillbaka till det också och jobba på att bygga upp tilliten och bygga upp, och så att man vågar, för det handlar ju mycket om det, att våga verkligen tro. För det tror jag att många fastnar i, att man, nej, men det kommer aldrig funka.
Nej, precis. Eller fastnar i det här, men det är bara positivt tänk, eller precis som du säger, att det är
dåligt. Liksom. Jag har en jättebra metafor till. Den är inte med i någon av böckerna, men den har varit med på många kurser och så här. I och med att jag är clairvoyant med, jag ser ju allting i bilder, det är därför jag tittar bort hela tiden, för jag får information. Och jag ser det så här. Det sitter en, jag kallar det för gubbe, där uppe på molnet. För oss alla, alla har vi varsin. It's the universe. Och det är den tilliten, för attraktionslagen gör att vi behöver tro på någonting större än oss själva. Så jag har den här gubben på molnet, jag kallar honom för det. Han sitter där på ett moln. Och han är beredd att ge mig allt jag pekar på. Och sättet som jag pekar på det på, det är att jag måste föreställa mig att det är så redan nu. Och jag måste vetkänna att det är så det ska vara. Jag måste liksom 100%. Så fort jag vibrerar ut det, en gång eller 100 gånger, det spelar ingen roll. Så fort så har han snappat upp det. Och så börjar den här synkroniciteten ske ute i fältet för att det ska manifesteras. Men det som vi ofta gör, för jag har ju verkligen fått prata med honom ibland, vi pratar allvar här nu. För det vi ofta gör, vi lyckas kanske nå den här känslan av wow. Jag vet, när jag satt faktiskt på en strand på Mallorca, så satt jag där och bara, åh, jag vill jobba utomlands liksom. Så här vill jag sitta vid ett hav och bara höra vågorna och meditera i en grupp. Vi hade fått en möjlighet att göra det just då. Just då var jag den känslan. Och då har jag gjort det en gång. Och det räcker. Så för man tar för givet att det kommer att fixa sig. Universum har en plan. Gubben på målet, den har fullt upp att verkställa. Då sker det ju, vilket skedde också bara några år senare. Men när det är någonting som man verkligen vill, Och om det dessutom är förknippat med man verkligen behöver, då blir vår energi needy. Så vi sänder ut brist.
Just det.
Vi säger jag behöver en lägenhet för jag har ingen. Då blir känslan vi sänder ut blir jag har ingen lägenhet. Och det är vid de tillfällena som man verkligen måste jobba med tilliten. Så att man är så trygg i att han där uppe fixar det här. Och vi hade för ett antal år sedan så bodde vi tillfälligt i Kullavik här lite högre upp. Jag hade skilts mig året tidigare och hyrt ett hus tillfälligt tillsammans med mina döttrar. Och jag ville så gärna flytta tillbaka hem till Särö där mina barn hade sina vänner och fotboll och allting det här. Och jag hade försökt och försökt och det hände ingenting. Och jag började liksom bli irriterad. Det är ingen bra känsla. Så en morgon så säger jag till honom, jag kommer ihåg jag står och bäddar. Så säger jag till honom, jag struntar i dig där uppe nu. Du fattar ju inte. Jag vill ju ha en lägenhet i Särö. Jag är så trött på att du inte levererar. Så sätter jag mig i bilen och åker därifrån. Och det är det som att jag har känslan av att släpkärran är på. Bakom. Det hände snart. Jag fick den känslan. Det är bra att vara medium med. Man vet ju. Samma helg så ringer min hyresvärd som jag hyrde av en jättetrevlig kvinna. Så säger hon, du, det ligger ute en femma etagelägenhet i Särö. Men det är sista ansökan på söndag. För det var en kvinna som ringde till mig, sa hon, som vill ha huset som du hyr. Som också har sökt den här femman, men hennes barn, de går i Kullaviksskolan och dina barn i Särö. Så sök den. Och jag sagt, ja, och det blev ju jättebra då. För jag fick ju den. Och hon som då ville bo i Kullavik, hon fick ju huset. Så det dubbelmanifesterades. Och det var typ, jag hittade den här lägenheten på Pingst och flyttade 1 juli.
Oh, wow.
Men då hade jag sagt till honom, jag struntade i det här. Och då släppte ju min bristkänsla och det här att jag är needy. Ja. Den släppte ju, för jag bara bestämde att jag struntar i det då. Och var lite så här ledsen liksom, nej men då struntar jag i det. Då kommer det. Och så är det ofta. Det har ni säkert också varit med om. Man vill någonting för mycket, det är det första man släpper. Och neutraliserar den här känslan.
Ja.
Då dimper det ner.
Det är så sant. Det pratade vi med Stella om också lite grann. Vi pratade om det när hon hade sin utbildning, eller att hon sökte praktikplats. Hon bara, jag måste. Och sen så, hon bara, nej men okej, nu släpper jag taget. Nu släpper jag det här till universum, det här kommer lösa sig. Och då bara, bom, 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 bom.
Precis.
Och fick hon alla de hon hade sökt.
Men hur kan man jobba med sin tillit? Det kan jag tycka det kan vara svårt.
För många, många år sedan. Dels det personliga livets oändliga lagar. Den boken, den är så kort, den är så liten, den är så lätt. Men han pratar ju om det här tomrummet. Universums tomrum som vi skapar i. Sen läste jag ju för väldigt länge sedan A Course in Miracles.
Ja, du har gjort det.
Och levde efter den. Och Eileen Caddy, Din inre trädgård. Alltså, så att jag verkligen bara nollställde så här. Och där är det här att vara i acceptans, att vara i tillit, att vara i tacksamhet, att vara här och nu. Men vi kom ju inte bara hit för att bara sitta liksom och vara tacksamma, utan vi, attraktionslagen är ju liksom det som skjuter fram. Men det är återigen det här att verkligen jobba med sitt själsliga jag för att hitta tilliten. För jag har ju också de mediala kurserna där vi jobbar mycket med kanalisering och sådär. Och nu formar mina händer här ett träd. Så. Stammen är ju när vi är intonade med vår intuition. När vi hittar vår guidning. När vi lyssnar inåt. När vi vet, känner vart vi är på väg. Och då kan man se att kronan på det här trädet, där beskriver jag att ena delen, det är ju liksom när man känner in till sig själv och andra. Det vill säga arbeta medialt. Och den andra delen är ju aktiv att skapa framtiden, om man säger. Nu ska jag berätta en annan sak. Esther Hicks känner ni säkert till. Fantastiska Teaching of Abraham. Jag var på sån här cruise i Caribbean för ett antal år sedan. 2018 stack vi, jag och 3 tjejer iväg. Och jag hade med mig en fråga som var väldigt, väldigt viktig för mig på den kryssningen. Och det var, jag jobbar ju som medium, jag ser ju människors framtid, jag är ju lite profetessa, så. Och så hjälper jag ju människor med framgångscoachning.
Mm.
Och då bar jag det här ganska mycket att styr jag människans liv genom att jag säger det blir så här och så här.
Just det.
Lägger jag mig då i den personens livsplan,
mm,
och blir det då en självuppfyllande profetia? Och det här var jätteviktigt för mig, mm, för jag kände att annars kommer jag nog sluta jobba som medial vägledare, för jag har alltid sett in i framtiden.
Så bra fråga, mm, för det är en sån sak som jag har gått och funderat lite på tidigare, så om man också går till ett mer, alltså så här, eller behöver jag, ja, det är, ja,
mm, så precis, bra fråga. Och jag satt där med den och så var det liksom sista dagen på den här kryssningen. Och jag ville bara sitta bak i ett hörn och bara iaktta alltid, för det var så häftigt, mm, att möta energierna från Abraham. Wow.
Mm.
Så jag bara sände upp det då, att idag behöver jag ha svar på den här frågan. Och då går det upp ett annat medium i heta stolen och sätter sig, mm, där. Mm. Ja. Och då så säger hon den här frågan. Och då beskriver Esther Hicks, eller, mm, Abraham är det ju då som, yeah, beskriver såklart, men hon kanaliserar det här. Mm. Att det vi gör som psychic, vi ser ju det som är i the vortex. Vi ser ju det som är på väg att manifesteras för den här människan.
Mm.
Så då kan man säga att vi pinpointar det som människan håller på att skapa. Och då kan vi ju ge en knuff i rätt, mm, riktning. Så då innebär ju det egentligen att när människan kommer till mig, jag ser det som är på väg att skapas för den, mm, personen. Jag förstärker det genom att jag sätter ord på det. Mm. Och personen som sitter där får en känsla, ni vet, vetkänner.
Mm.
För intuitivt så håller den personen på att skapa det här, för det ligger i dess livsväg.
Mm.
Och då blir det ju så här, för vi kan gå in i vår egen framtid. Så när jag vill skapa någonting, då brukar jag ha en rörelse så här. Att jag flyttar fram, säger vi, till december nu i meditation. Jag flyttar in i december. Så föreställer jag mig precis hur det är i december. Då är jag klar med det och det och det, mm, och vi har varit på Jamaica eller vart vi nu vill resa. Så, och så gör jag som en print där. Och så kommer jag tillbaks nu. Då vet jag att jag har redan varit och skapat det i december.
Mm.
Så jobbar jag mycket, att jag skapar, mm, framtiden på det sättet.
Mm.
Och det kan vi alla göra. Ja. Och det är ungefär, mm, samma sak som att gå till ett medium.
Mm.
Någon kommer till mig och jag liksom blickar framåt och så säger jag, men jag ser här i oktober att du har varit ute och rest och jag ser att du har en man vid din sida. Eller, ja, jag beskriver ju, för jag är ju i framtiden där och tittar hur det ser ut.
Ja.
Mm.
Och då får ju människan liksom fart,
mm, mm,
energi.
Mm. Mm. Och tillit.
Tillit,
mm,
jajamän.
Mm.
Så då blir ju liksom svaret blir ju att, ni vet, man säger i attraktionslagen, det vi kan se, det vi kan föreställa oss, det är det vi kan skapa.
Mm.
Ingenting annat.
Nej, precis.
Mm.
Och då innebär ju det att det vi kan se, som du har alltid varit, haft, mm, fantasi och drömma, också alltid varit en, mm, dreamer.
Mm.
Och det innebär att då är det så, det vi kan drömma om och se, det ligger ju där och väntar.
Mm.
Mm.
Och vi kan skapa det.
Mm.
Ja.
Så det vi inte kan se.
Nej.
Man kan ju skapa ibland en bild så här, att så här, men man får ingen känsla på det.
Mm.
Då är det inte det som kommer att ske. Och då kan man lika väl släppa det. Det är inte, mm, så det blir.
Mm. För så tänker jag också att det är så mycket i samhället. Alltså precis det du var inne på nu. Att man tänker att, ja, men det här jag borde göra. För det är det, mm, som kanske förväntas av en att man ska göra i det här samhället. Men det kanske ändå inte rimmar riktigt med, ja, det. Men ja, ändå går man däråt och man genomför det och så mår, ja, man inte riktigt
det
bra.
Känns
inte rätt.
Nej.
Men en annan sak som jag funderade på var just det här med önskan och veta vad man vill. För det tycker jag att, ja, men vi har pratat mycket om det och man möter, men jag vet inte vad jag vill. Mm. Eller jag, hur vet jag vad jag vill? Hur får jag reda på vad jag kan och vad jag borde göra? Och så?
Ja, men precis. Det är en vanlig fråga. Det är många som kommer på kurserna. Det är många av mina kunder som inte vet vad man vill. Det är därför som jag har fullbokat här hela helgen. Hitta ditt livs högre syfte.
Ja.
Nästa bok. Och för det vi inte har i huvudet, det vet vi ju inte. I hjärnan.
Mm.
Vi vet inte mentalt. Vet jag inte vad jag vill? Nej, men då vet jag inte det.
Nej.
Jag har inte svaret på det. Men på ett själsligt plan, genom meditation, genom att lyssna till sin guidning, koppla upp sig, så kommer vi att få ledtrådar om vårat livs högre syfte. Mm. Vi kan ju ha många syften. Mm. Men då kommer vi liksom att via våra andliga ledare guidas fram.
Mm.
Och få glimtar om vad det är vi vill.
Mm.
För många människor känner en tomhet, en vilsenhet. Man kanske har byggt upp allt det där livet som man trodde. Att har man bara det så här, då är jag lycklig. Och så kanske man sitter där med en tomhet. Och då är det ju någonting som inte är fullbordat liksom i ens liv. Mm. Så det är ju många som kommer till medium då.
Mm.
Och som behöver knyta an. Och då handlar det ju om det. Att knyta an till sin själsvisdom.
Mm.
Vi har alla gjort ett heligt kontrakt innan vi föddes i detta livet. Och vi kan alla få tillgång till det.
Mm.
Genom meditation.
Mm.
Mm. Det är själens röst som kan tala.
Mm.
Och själen. Nu ryser jag, nu står det någon bakom oss här.
Mm.
Själen är så mycket mer långsam och stillsam och tyst än egot. Så det första det är ju tystnad. Vi lever i ett vardagsbrus. Liksom. Det är som 18 radiokanaler på samtidigt på olika kanaler. Det är bara så här, och jättemycket beslut att fatta. Mm. Och hjärnan är hela tiden upptagen. Man hinner kanske inte riktigt lyssna på sig själv. Och då, många säger, men jag hinner inte meditera en kvart varje dag. Nej, men om du skulle meditera en kvart varje dag så skulle du hinna mycket, mycket mer.
Mm.
För det är ju det här när vi liksom tonar in, hittar vårt själsliga jag, guidas, följer vår intuition. Det besparar oss ju väldigt många felval, felbeslut.
Mm.
Och vi kan verkligen få glimta då om vart vi är på väg och vilka vi verkligen är. Vi är inte rädda för vår litenhet, vi är rädda för vår storhet.
Ja.
Mm. Så meditation. Mindfulness, meditation. Liksom lyssna till själen och komma ihåg att den är tyst. Den är stillsam, men den finns inom oss.
Mm.
Som en viskning.
Mm.
Hör ni vindarna?
Mm.
Man säger i den grekiska mytologin att när man går ut i olivlundarna och lyssnar, så kommer Zeus och viskar sanningar i ens öra. Så det kan man göra.
Har du några så här bra tips på hur man kan börja och manifestera in saker? Vi har pratat om det lite redan, men har du något mer?
Ja, alltså det som är det, det finns bara en sekund och det är nu.
Mm.
Och det är bara nu vi skapar. Så att vi verkligen behöver träna på att föreställa oss att dagdrömma, att skapa en vision, att tillåta sig att bara vara i det. Nästan som att man ser sig själv som i en film där man själv är huvudrollsinnehavaren. Och att man inte komplicerar det, utan om jag går och sätter mig där borta i fåtöljen och så tonar jag in och så ser jag och föreställer mig det här som finns runt omkring. Så är det klart. Men om vi då känner en känsla runt det. Vilket jag gjorde runt innan jag skrev min första bok. Jag lovade min högstadiefröken att jag skulle skriva en bok. Jag var den här som inte kunde sitta still i skolan. Jag var inte där så ofta. Vilket gjorde att jag hade inte så bra betyg. Men det var två ämnen som jag älskade. Och det var musik och svenska. Och så skrev vi någon sån här novelltävling i skolan. Min novell kom väldigt bra då och kom med i skoltidningen och sådär. Och då kom min fröken till mig och sa, hon lova mig att en dag så ska du skriva en bok. Och det har jag burit med mig. Och sen längtan då efter att bli författare, så skulle jag då skriva den här första boken. Och jag hade noll självkänsla, kan jag säga. Det kändes som att bestiga Mount Everest 10 gånger om. Så var jag på bokmässan i Göteborg och åkte upp för rulltrappan och så vände jag mig om och så konstaterade jag att det behövs inte en enda bok till i världen. Alla är redan skrivna. Ja, snacka om min egen inre förstörare.
Verkligen.
Jag var så långt ifrån det här. Så jag gick hem och så fick jag ta ett snack med mig själv. Att släpp det då. Skriv ingen bok då. Bara släpp det. Nej, kände jag inom mig. För jag vill ju skriva en bok. Okej, okay? Jag skäller på mig själv ibland. Ta tag i det då. Så tänkte jag, okej. Okay, om jag provar att gå in i känslan av att jag är författare.
Mm.
Hur känns det då? Så jag började gå in i den känslan, jag är författare. Vad gör en författare på dagarna? Alltså jag verkligen gick in i känslan och då kom min inspiration tillbaks. Mm. Jo, jag vill skriva Lev din dröm var det ju då.
Mm.
Jag vill ändå skriva den här. Och så var jag lite modig så jag kontaktade, jag tror att jag kontaktade Bonniers först och de sa vi har stängt ner den avdelningen, vi har inte den kvar.
Mm.
Jag bara skrev en synopsis så här, sammanfattning och bok. Och så kontaktade jag Vattumannen och de sa ja tack, vi ger gärna ut boken.
Mm.
Och så var det ett till förlag som också ville ge ut boken. Men så kände jag så här kollegial lojalitet mot tidningen Nära och Egmont. Jag kände jag måste ju kolla med dem så att inte jag liksom går emot någonting här. Så jag skrev till vår tidigare chefredaktör då Madeleine Walle så att jag tänker ge ut den här boken. Och jag vill bara kolla så att vi inte är ett bokförlag. Och få svaret. Det är vi inte, men det kommer vi att bli nu. För den boken ska vi ge ut och det ska jag se till. Svarar hon.
Mm.
Så jag blev den första externa författaren då på tidningen Nära. Och så kom Lev din dröm och Lev din kraft då. Mm. I samarbete med tidningen Nära. Och då hade jag kommit över alla de här Mount Everest.
Mm.
Så då kom inspirationen tillbaka. Så då satte jag mig och så skrev jag Lev din dröm. Och jag skrev den väldigt, väldigt, väldigt fort. För jag hade haft så mycket kurser och föreläsningar. Så det var bara att skriva.
Mm. Och då är det också som att kreativiteten, det är ju också något divine med kreativitet.
Ja.
När den kommer ner och flödar i en sådär. Det är ju liksom, det är ju så otroligt magiskt.
Ja,
och man känner ju när den är där, när den riktiga kreativiteten kommer. Man känner ju när det är något.
Ja, det är bara så att öppna en kran.
Ja,
så, det är bara... Och mina tjejer, de var tonåringar, de två yngre. Och jag minns det här, det är så himla kul. För jag sa till dem, jag ska ta en vecka. Nu ska jag skriva en bok.
Mm.
Ni får inte störa mig.
Nej.
Jag sitter på kontoret. Mm. Är det någonting viktigt så sätter ni en post-it-lapp på dörren.
Mm.
Jag kommer ut och lagar era mat. Och ni knackar på om det brinner. Mm. Ungefär så. Ja, så jag är in där, tänkte jag, nu äntligen. Och sen kom jag ut liksom på första rasten. Hela dörren
full.
Mamma, får jag ta en kaka? Mamma, jag ska ringa till Sandra. Det var min yngsta busdotter Jessica då. Hon hade tapetserat den här.
Gud vad
roligt. Så rolig den var. Men jag skrev den på en vecka då.
Oj.
Ja. Jag bara skrev.
Det flödade
dygnet runt. Ah.
Men gud vad häftigt. Och jag tänker så mycket då rent på också något som jag har suttit och funderat lite på. För det är ju också det här med manifestation och kanske att ta, för du behöver ju göra också. Du kan ju inte bara sitta ner och tänka och vänta på att det ska komma till. Utan sen behöver du ju ta någon typ av aligned action.
Absolut.
Du behöver ju inte veta hur.
Nej.
Alltså du behöver inte veta, hur ska du, den här boken, du behöver inte veta exakt hur resan ser ut fram till, du behöver inte veta. Men du behöver ju ta det första lilla steget på något sätt, tänker jag.
Ja.
Och det var väl lite det du gjorde där. Det var ett fint exempel på att du ändå... Mm. Du började, du skrev ett synopsis, skickade alltså du tog ju några steg. För det tänker jag också är en viktig del i manifestationsprocessen.
Mm. Ja, verkligen. Verkligen, för vi är aktiva, kreativa varelser.
Mm.
Och det jag gjorde innan den här synopsisen och så, det var ju att jag gick och köpte bra pennor.
Ja
precis. Papper.
Mm. Gav det bra förutsättningar.
Ja, liksom, är man författare, då måste man ju kunna skriva vad man än är. Så att jag gick in i den rollen av att vara författare. Och då hade jag precis lämnat mitt arbete. Nej, den kom ut 2014. Jag hade jobbat hemifrån ett år liksom med företaget då. Men då kände jag att då måste man ha en struktur.
Mm.
Ja, en författare har ju tydliga strukturer.
Mm.
Jag har ju lärt mig jättemycket genom de här fyra böckerna nu som är skrivna.
Mm.
Men just det här att man gör något. Att man går till handling. Att man visar gubben på målet.
Mm. Exakt.
Att jag har sänt ut det här till dig. Nu kommer du manifestera det. Här nere på jorden går jag och köper papper och penna. Jag är beredd.
Ja.
Men det är ju det man gör.
Ja, men det är ju det man gör.
Det är inte en önskelista man liksom skapar så.
Nej, utan att det är... Och som jag gjorde med, jag tror det står Lev i din dröm. När jag ville manifestera min bil. Och jag höll på med den här. Och då förstod jag det. Det kan inte komma en bil hit. För det står redan en på parkeringen.
Ja, just det.
Och då kände jag att jag måste visa nu att jag menar allvar. Bränn alla dina broar bakåt, säger Napoleon Hill alltid. Mm. Så jag sålde bilen. Och då bodde vi på Särö. Jag var bilberoende för alla grejer vi skulle göra. Mina barn bara tittade på mig och skakade på huvudet och kände att mamma inte är klok. Men jag tänkte att vi sätter ju det här. Så jag sålde bilen liksom en vecka innan den nya bilen manifesterades. Och då var det bara att jag kom på det. Att jag måste ta action. Jag kan inte ha två bilar, jag måste ju sälja.
Ja, exakt.
Så jag sålde.
Du måste ta något steg.
Ja, precis.
Och göra någonting.
Ja, och lite.
Och lite.
Ha tillit.
Och tillit. Exakt, exakt.
Och det är väl då som folk ibland tänker, men herregud, vad gör hon?
Ja,
lite,
precis.
Lite så faktiskt.
Men, nej, men jag tyckte det var så roligt, för du skrev också det i den boken att ja, men där på parkeringen, där ser ni, det är min bil där. Det är en champagnefärgad Volvo. Ja.
Du måste ju leka lite liksom. Det är ju det där att vara i den där leken, tänker jag lite.
Vi hade så himla kul den tiden, för när vi då när mina döttrar kom och sa, mamma, vi kan flytta från Sära nu, nu kan vi flytta in till stan. Och herregud, tänkte jag, jag har inte bott i Göteborg på 24 år. Och så säger Bella, vi ska bo i Vasastan. Och herregud, tänkte jag, det här blir ju inte. Okej, så jag säger, då siktar vi på detta. Och då fick jag åka in till stan. Jag fick gå runt, jag fick parkera min bil och gå runt och föreställa mig, hur är det att bo i en stad? Jag hade ju bott på landet i 24 år, eller typ villaområde så här. Så jag fick liksom gå in där, hur funkar det här? Och herregud, det är spårvagnar överallt och liksom så här. Och då, jag och mina vänner, vi gick in i rollerna av Sex and the City. Så jag var Carrie Bradshaw.
Såklart.
Och jag, precis. Och jag bara föreställde mig att så här ska det vara. Men så trodde jag att det skulle bli så svårt, så att jag började deala med mig själv. Vi skulle kunna bo i Haga. Det är trevligt. Men då, alltså jag började deala. Så han, gubben på molnet, han visste ju inte vad jag ville.
Nej.
Så kommer min då 15-åriga dotter, min mellandotter. Så säger hon, mamma, hur går det med den här lägenheten i Vasastan? Och jag bara, ja, men Bella, du vet, det är inte så himla lätt kanske. Och så tittar hon på mig, vet du vad hon säger? Nej. Jobbar inte du med attraktionslagen? Jag bara, jo, visa det då. Och då tänkte jag att nej, nu. Nu. Så jag tittade på honom där uppe, nu kör vi. Och gick in jättekraftfullt i det. Och så strax efter så blev vi erbjudna att komma och titta på en eventuell byteslägenhet. Och den låg då i Vasastan. Så vi åkte dit och det var den här, universum skapar ofta så det är lite annorlunda. Det är något konstigt med saker och ting, så vi kan aldrig fundera ut hur det går till.
Nej,
för det är aldrig, jag har aldrig lyckats en enda gång. Men jag får bara, ni kan komma och titta på den här lägenheten. Men jag säger nog upp den ikväll, men kom ändå. Så tänkte, det här är konstigt, det är bäst vi åker dit. Så att jag ringde mina tjejer och sa, möt mig på Carl Gustafsgatan, vi ska titta på en lägenhet. Och vi går in där och jag bara, där är ditt rum Jessica, där bor du Bella. Där är kontoret, där, var slänger man soporna, var parkerar man bilen, vilken hållplats är närmast typ. Och så gick vi ut. Så ringer hon, den här kvinnan, på kvällen och säger, nej, men jag är jätteledsen, det blir inget byte för jag ska säga upp lägenheten. Och då kände jag, gud vad spännande, för vi kommer att bo där. Jag visste det. Jag såg att vi bodde där. Så jag tänkte, nu blir det kul. Nu undrar vi hur han ska lösa detta. Så hon såg upp lägenheten. Så gick det någon vecka, så hörde hon av sig. Och sa det att jag har sagt upp den. Men jag skrev med ett litet brev att jag hade träffat dig och dina döttrar. Och att ni var väldigt intresserade. Så du kan väl slå en signal i alla fall. Till våran hyresvärd. Så jag ringde. I alla fall, stort Stockholmsföretag. Ja, jag är intresserad. Alla våra lägenheter går via Boplats. Okej, tack så mycket. Då ska jag söka den när den kommer. Och den kom ut. 875 sökande. Det är ni. 875. Så jag kände, det här blir väldigt spännande nu. Så jag sökte den. Och fick mail om att komma på visning. Men jag svarade ju hyresvärden att jag har sett den lägenheten. Jag behöver inte se den. Vi tackar ja om vi får den. Så gick det några dagar, så ringde den här kvinnan i lägenheten till mig. Så sa hon, vad är du? Vad tog du vägen? Ja, men jag har blivit erbjuden visning, men jag har ju sett den. Så jag har tackat ja. Och gud, vilken tur, sa hon. För det var en man här och tittade på lägenheten. Och jag försökte ju att han inte skulle tycka så mycket om den. För jag ville ju att du och dina barn skulle bo här. Så fick vi den. Och det är det huset som vi fortfarande bor i.
Ja, det är den ni bor i.
Ja, vi har bytt den nu då, femman till en trea. Men det är... Och det var verkligen så här, alltså allting gick väldigt rätt till. Inga svarta pengar under bordet, via boplats och allting. För där var det ju vissa, tror jag, som misstänkte att det var liksom lite pengar och ja, ni vet så. Men det var verkligen inte det. Utan det är alltid det. Den med starkast energi är ju den som sätter det. Och tack vare att vi fick komma och titta på den innan den kom ut. Så jag hade ju redan varit där inne och bara sett, här kommer vi att bo. Här kommer vi att leva. Så jag visste, jag vetkände det. Att det här är, ja. Och det, då var detta typ slutet av november och så flyttade vi in i januari. Då, så det, attraktionslagen, när den väl levereras, så går det oftast väldigt, väldigt fort. Väldigt fort. Och bostäder har ju blivit liksom någonting som, ja, som går väldigt lätt för mig. För jag har alltid lyckats väldigt bra. Och nu sitter jag i sånt här fantastiskt jättehus. Precis med havet. Och det hade jag också sett i flera år innan liksom. Så just det har funkat väldigt bra för mig. Och karriärsmässigt sett. Företaget, alltså de här... Att förverkliga det här och bli författare. Och liksom, men sen har jag ju haft andra... delar som jag inte alls är så bra på. Jag är jättedålig på att bygga upp en spännande fritid, för det har jag ju nästan ingen alls.
Nej, just det.
Till exempel, jag jobbar och jag jobbar ju med det jag älskar att göra. Och sen ekonomiskt fick jag en jättesmäll för 10 år sedan, blev lurad och bedragen av en person som jag litade på, som jag drev företag tillsammans med. Så hela ekonomin bara kraschade, så jag fick bygga upp, och där fick jag jobba jättemycket med rädslor. Så jag har absolut mina skuggsidor. Men det blir ju så när man föreläser och skriver böcker. Man visar ju solsidorna. Men alla ska veta det, att jag också grejer som jag jobbar med. Att jag ska kunna göra bättre.
Men jag tänker att vi kanske ska börja runda av lite grann.
Jag har bara en liten till grej som jag också har tänkt på kring manifestation. Och bara kan ta in den bara en kort, om det var, se vad du säger om det. Och det är det här också med att, med, vad heter det på svenska, men att man är worthy.
Att man är värt
det. Du måste ju också tycka någonstans att du är värd det du. För det tror jag också är en sån här liten blockering som kan ligga, att jag är inte, varför ska jag ha mer pengar, eller varför ska jag få det här huset, eller varför ska jag liksom, det kanske finns någon annan. Alltså den tror jag, hur tänker du kring det?
Ligger jättemycket i det. För här har vi den här jantelagen.
Exakt.
Och den här mentala programmeringen som begränsar det. Och att man kan känna sig ego, alltså egoistisk, om man lever liksom på ett speciellt sätt eller önskar vissa saker och sådär. Men jag skulle säga så här, att alla är värda att leva sitt allra bästa liv. Vi behöver inte hålla till godo med kaksmulorna när vi kan äta hela tårtan. Och det är till för alla. Och det är därför som, nu gör jag lite reklam för nästa bok, jag vet inte när den kommer eller vilken förlag, men den är ju på väg. Just det här 28 dagars programmet då, just där man det. Också går igenom. För vi skapar förväntningar och erfarenheter, så har man gjort tuffa erfarenheter så har man också förväntningar. Där kan man se relationer till exempel, om man har gjort tuffa erfarenheter i relationer så ligger det, det ligger kvar en förväntan av, och det blir kopplat till vad man är värd. Det blir så. Så vi säger, om man har levt i ett väldigt tufft, destruktivt förhållande med psykisk kanske och fysisk misshandel, så tar man sig förhoppningsvis därifrån fort som katten. Och det finns kvinnojouren som kan hjälpa till. Där behöver man ju verkligen få hjälp att bygga upp sin självkänsla. Vad jag är värd. Annars är det ju jättestor risk att man återskapar. Samma. För det har blivit ett värde för en som man inte ens reflekterar över. Utan man tror att det ska vara så. Och det gäller precis samma med attraktionslagen. Det som alltid har snurrat på bra, där har vi jättelätt att ta för givet att det fortsätter. Men i andra delar så kan vi behöva jobba lite mer i djupet där. Och i nästa bok kommer jag ha de här lite mer programpunkter, kan man säga. Där man får läsa en text, man får göra lite övningar, man får reflektera för att förhoppningsvis se vilka omedvetna mönster det man snurrar i.
Mm. Det är superspännande verkligen.
Mm. Den ser vi fram emot.
För där tror jag vi har många, alltså vi har alla våra olika såna där.
Oh ja, alla har vi det.
Alla har någon grej i alla fall tror jag. Tror inte någon som är helt bara,
nej.
Jo, kanske några. Men.
Ja, men då, nej, men jag tror att vi är ju också vana vid det i våran mentalitet. Sen, min äldsta dotter Cassandra, hon sa för några år sedan var vi i Florida, Miami, och vi var åter i Karibien och vi var runt i Mexiko. Det var precis innan covid. Jag hade ju förutspått att världen kan komma och stänga, så vi passade på att åka snabbt. Och så var vi i Miami och så pratade jag med Cassandra och pratade om liksom, vi hade varit ute på någon båttur och där bodde ju liksom väldigt Beyoncé och ja, jättemycket kändisar där i Miami då. Och så säger Cassandra såhär, mamma, det är inte konstigt att de där är så himla bra på attraktionslagen.
Nej.
För de ser det hela tiden. Det är en del av deras vardag att se de här stora liksom, hjortarna och husen och bilarna. Det är liksom fullständigt naturligt för dem.
Mm.
Till skillnad från oss då i Alingsås. Mm. Och där är också en sån här, ja.
Det är lite det här med expanders, vilka du har runt dig. De liksom, det du har runt dig är ju liksom det som du också kan
Skapa. Föreställer dig att det är
du kan inte går. Se det framför dig.
Precis. Precis. Det är verkligen så. Mm. Och det är därför som ju mer vi attraherar till oss människor som också vill skapa och vi gläds av varandras framgång, desto bättre. För då kommer vi upp högre och högre i frekvens. Och det jag kanske inte kan se idag. Alla måsar tillsammans. Så just att det är jättebra att man har en förebild.
Ja.
Som lever på ett sätt som så här skulle jag vilja leva.
Jättebra.
Det är jättebra att ha en förebild. För då kan man föreställa sig att vara i den känslan av hur det känns att vara där.
Det var fint.
Tack.
Tänk, är det någonting mer som du skulle vilja dela med dig om nu innan vi slutar och rundar av för idag?
Egentligen så är det ju så här att jag vill verkligen trycka på att det här att kunna bemästra och använda sig av attraktionslagen. Det är till för alla. Alla är värda att leva sin högsta potential, sin lycka och glädje och tacksamhet. Och även om man aldrig har gjort det tidigare så kan man alltid förändras härifrån och framåt. För vi är alla värda att leva lyckliga och i harmoni och dela våra fantastiska gåvor med världen. Och det är till för alla. Det är inte en liten klick som kan manifestera sina drömliv. Det är alla. Så tro på er själva. Börja med små steg. Mina böcker finns som ljudböcker. De två som finns. Det finns ju bra då. Du var inne på Joe Dispenza från början. Vi har Abraham med Hicks. Vi har Napoleon Hill. Bob Proctor, det finns många inspiratörer.
Vi har också tipsat om Lacey Phillips tidigare.
Och Rebecca Goldstein heter hon väl va? Rebecca Campbell.
Ja, precis.
Absolut.
Ja, nu blandade ihop allting. Ja, nej men då så är jag klar.
Ja, men alltså tack. Vi är inte klara med dig, vi vill ju att du gärna kommer tillbaka.
Ja, ni är så välkomna.
Det har varit så fantastiskt.
Ja, men så fantastiskt samtal. För du, det är ju så mycket mer vi skulle vilja få prata med dig om, men så otroligt inspirerande. Och jag som har lyssnat då, jag har lyssnat på en av böckerna, inte helt färdigt, men bara att lyssna gör en otroligt inspirerad och får en att känna så mycket möjlighet, måste jag säga. Så det är ett tips i sig. Liksom att det är bara att vara i den vibrationen då igen. Att vara i den vibrationen som dina böcker ger är väldigt inspirerande och du vill bara gå hem och sätta dig och typ, eller vill bara vara i manifestation.
Men
det är jätteinspirerande.
Ja, vad härligt. Och ni hade så mycket att bidra med själva. Det märks ju att ni är väldigt insatta i ämnet som vi har pratat om och vad ni har fångat upp. För annars kan man inte heller ställa frågor på ett sånt sätt som ni gör i eran podd. Så ni är ju också inspiratörer till era lyssnare. Även annars. Så ge er bästa knep ni också. Ni är också där.
Tack. Ja, vi ska faktiskt också spela in ett eget avsnitt med våra egna små manifestationsresor. Jag har ju också mycket kring boende. Hur jag har manifesterat mina olika ställen.
Det är så spännande.
Ja, det är klart ni ska göra. För jag hör ju och känner vilken frekvens ni är på. So tell your stories.
Tack. Ja.
Tusen tack.
Tusen tack. Och vi hörs
på återhörande.
Ja, ni är välkomna tillbaka.
Ja, vi kommer hemskt gärna. Ja, jag tänkte också bara, kan vi inte sluta med, för jag tror väldigt många är sugna på att veta mer om dig och hitta dig. Så var hittar man dig?
Ja, överallt. Nej, jag skojar.
Nej, men jag tänkte, vad är bäst? Ja. Och vad, liksom, har du något som är på gång som du vill tipsa om, så gör gärna det.
Tack så jättemycket. Min svenska hemsida, det är www.helena-magdalena.se. Och kursverksamheten ligger på www.thelighthouseonsala.com. Så de två är de här största. Och att man gärna kan följa nyhetsbrev och sådär. Sen är det ju till hösten. Jag har ju kurser här då på The Lighthouse. Och jag har i Göteborg och jag har i Stockholm. Jag ska ut på nära sandliga kryssning och så har jag mina resor i Grekland och Italien tillsammans med Benny Rosenqvist då.
Just det.
Så jag har mycket, mycket på gång som alltid. Och i september kommer nästa bok, Hitta ditt livs högre syfte. Den som precis är färdigskriven. Och så skrev jag, som kom ut i maj, Lev i ljuset, lär dig kanalisera. Det är också mycket bra vad det gäller det här att hitta sin andliga ledare, sin guidning, sin tillit och så här. Ja. Så den har ju kommit nyligen då. Men folk brukar säga att jag är överallt.
Ja.
Oftast
finns
på Facebook.
Finns du på Instagram?
Jag finns på Instagram. Jag har 4 profiler där.
Och jag har perfekt. Har vi 4 att välja?
Ja, på Insta så är det Helena Magdalena. I kanske. Och attraktionslagen.
Precis.
Ligger ju kvar där sedan länge. Ja. Så man kan söka på attraktionslagen. Och Facebook, man får ju bara ha 5000 vänner. Så där det är ju fullt, fast man kan följa. Så på min vanliga profil, det jag gör, det mesta är offentligt. Så att man måste inte få en bekräftad vänförfrågan. Man kan hänga med mig
igen. Ja,
ja. Så det är väl där. Så sidorna då. Men det mesta står på min hemsida, helenamagdalena.se.
Ja, den är jättebra.
Tusen tack.
Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack. Tack